Hej och välkomna till min podcast. Jag heter Zozan Bozan och detta är en podcast om förändring. Jag är en certifierad förändringsledare som hjälper organisationer att driva igenom beteendeförändringar vid digitala transformationer. Så mitt mål med denna podd är att dela med mig av mina erfarenheter men också ta del av andras erfarenheter. Vi kommer tala om förändring från individnivå upp till organisatorisk nivå. Hej Ami och varmt välkommen till min podcast. Jag är så glad över att få ha med dig här.
Ja men detsamma, supertrevligt.
Jag känner till dig väldigt väl och har både lyssnat och läst på om dig. Men det kan ju vara så att våra lyssnare inte kanske känner igen dig. Skulle du kunna ta och presentera dig för dem?
Ja, Ami Hemviken heter jag. Jag är beteendevetare i botten, har jobbat några år som lärare i svenska och engelska. Och sen så har jag tillbringat den största delen av mitt vuxna yrkesliv som föreläsare och inspiratör och chefscoach. Där jag då har inriktat mig mot förändringsledning, ledarskap och medarbetarskap. Och så skriver jag böcker kring de ämnena också. Och så är jag fyrbarnsmamma. Och så tycker jag att alla måste ha en egen slogan, den tycker jag är viktig. Jag heter ju Ami Hemviken, så jag har en slogan som heter Ami Hemviken, gör dig aldrig besviken. Så det är min första liksom, lite uppdrag till de som lyssnar. Gör en egen slogan på ert namn som ni kan peppa igång er
själva. Underbart!
Ja,
jag älskar det. Då gör vi så här. Jag arbetar ju också som förändringsledare och vi pratade om så här, vad är det för ämne vi skulle kunna diskutera idag? Och så bottnade vi i tillit. Ja. Och tänkte att hur viktigt tillit är i en förändring. Ja. Och då tänkte jag faktiskt slänga iväg min första fråga och fråga varför är tillit så viktigt i en förändring?
Jo, när vi ska driva förändringar som jag egentligen tycker att vi gör eller borde göra precis hela tiden. För ibland så pratar man om förändringsledning som någonting nytt och väldigt aktuellt. Och det kanske är så att strålkastarljuset har kastats mot det just nu. Men min bild av ledarskap är ju att du behövs ju som ledare för att driva just utveckling och förändring. Alltså din roll som ledare är att påverka dina medarbetares beteenden mot ett uppsatt mål i en viss riktning. Så att det här med förändring är ju ingenting nytt. Samtidigt så kan vi se att det är klart att förändringstakten kanske ökar. Och i takt med det så har man då valt att många organisationer har valt att jobba lite mer fokuserat just mot förändringsledning och att lära sig kring hur vi människor reagerar i förändring. Mm. Och varför tillit är så viktigt är för att någonstans så vill ju vi i alla organisationer, både privata och offentliga, så vill vi att medarbetarna ska vara sina bästa jag. Det vill säga så kreativa och empatiska som möjligt. Många har kommit fram till att just kompetensmässigt, alltså vad man behöver kunna kunskapsmässigt, det vet vi egentligen inte på ganska få års sikt. Alltså hur kommer vårt arbetsliv se ut om bara 5-10 år så vet vi inte riktigt vad man behöver kunna. Men vad vi vet att vi behöver kunna, det är att vara kreativa och empatiska. Och då kan man ju titta på, så när blir vi som bäst? Det vill säga, när blir vi som mest förändringsbenägna? När blir vi som mest flexibla och kreativa? Jo, det är när vi människor, det vill säga vi flockdjur, upplever just tillit eller psykologisk trygghet. Det brukar man använda lite olika, men jag använder begreppet tillit. Mm. Så när vi upplever tillit så blir vi mer kreativa. Och det där kan man se, till skillnad från till exempel om vi lever i en hög upplevelse av ganska så hög och långvarig stress. Så leder stressen till att vi ökar på, vi har helt enkelt höga kortisolnivåer, alltså stresshormon. Och vi ökar på den upplevelsen av, och då blir vi reaktiva. Och man kan också se att man blir mer egoistisk i stress. Och det vi vill bli för att öppna upp gentemot just förändring och utveckling, det är just empatiska, både gentemot kunder och användare, men också gentemot sina kollegor såklart, så är empatin jätteviktig. men också kreativiteten, att det inte bara blir så att förändringar drivs på, manas på uppifrån, utan att förändringar och förändringsförslag också kommer från medarbetare. Mm. Och det gör det när man känner sig trygg och upplever tillit. Då blir man nyfiken, då blir man modig, då ser man nya möjligheter. Det är därför det blir så himla beklagligt när vissa chefer försöker mana till ett förändringsbeteende genom att skrämmas. Till exempel, om inte vi digitaliserar snabbare, om inte vi gör så här, så kommer konkurrenterna gå om oss. För vad jag gör då, det är att jag ökar stressnivåerna hos mina medarbetare, så att de i och med högre stress blir mindre förändringsbenägna och mer reaktiva och egoistiska. Vi vill att de ska bli mer kreativa och mer empatiska. Och vi ser att ökar man tillitsnivån så ökar kreativiteten. Och det måste ju vara det viktigaste inom all typ av förändring och utveckling.
Ja, verkligen, verkligen. Och jag tänkte på det, eftersom jag själv arbetar i många projekt som har med digitalisering att göra. Så är det ju så att betona istället fördelarna, brukar jag alltid säga i kommunikationen. Betona istället för vad kommer de gynnas av. Och istället för att hela tiden ha fokus på om vi inte gör det här, eller skrämma upp alla medarbetare. Exakt. Så jag håller med dig fullständigt där. För det skapar också en liten nyfikenhet. Det skapar också en känsla av att det inte bara är så här, vad kommer organisationen gynna oss ut av denna förändring, utan också vad kommer det gynna mig, en individ som ingår i den här organisationen.
Exakt. Och där tror jag att du är helt rätt ute. För då får du både till målgruppsanpassningen som är så viktig. Det vill säga, vad kommer den här personen att vinna på det? Personen och personens team. Men också organisationen och slutligen kunder eller användare. Och jag brukar förklara det genom att vi ska försöka förklara effekten av det positiva. Det vill säga, när vi gör det här så kommer vi att uppnå. Precis som du säger, då kommer det bli så här bra. Istället för om inte så blir det så här dåligt. Det är mycket roligare att jobba mot något härligt än bort ifrån någonting dåligt. Så att det gör du helt rätt i. Vad duktig du är.
Tackar.
Ja, men jag tror att det fungerar mycket bättre.
Ja, det tror jag med. Och just den här skrämseltaktiken tycker jag inte längre håller. Men det är svårt att komma bort ifrån den också, om det är så att det är ganska ingrott i ett företag. Och då talar jag om så här, vad ska man säga, till exempel kulturen en organisation har och så. Men om vi går kanske och tittar på så här, för nu har vi talat om ledning och hur de kan skapa tillit, och vi vill gärna att det kommer, jag brukar säga från gräsrotsnivå istället, uppifrån. Men hur skapar man den typen av kultur? Vad är din erfarenhet? Så att människor blir mer kreativa, känner sig mer trygga.
Och det där är så himla bra att det finns mycket forskning på området. Därför att ibland kan ju tillit låta lite så här sockerplastigt, liksom, we shall overcome och nu ska vi gruppkramas. Liksom. Men det finns jättemycket forskning på tillitsämnet. Och egentligen så har man kommit fram till vilka beteenden man kan göra i en grupp för att öka nivån av tillit. För att tillit är ju en effekt av tillitsskapande beteenden. Det vill säga, tillit kommer ju aldrig bara dyka upp så här som gubben i lådan på ett måndagsmöte. Så här, shit, nu fick vi tillit. Utan det är ju en konsekvens av liksom enträget tillitsskapande beteende. Och som du helt riktigt nämner, som är en kulturfråga, där ledarna givetvis har en viktig roll, men där ledarna inte kan skapa en hel kultur såklart, utan det gör vi tillsammans genom vårt agerande och vårt sätt. Och det jag brukar ta upp då, det är ju för att komma in på det rätt väg, så tänker jag så här, hur ska vi göra oss själva och varandra till våra bästa jag? Då måste vi utgå från att vi har sedan urminnes tiden organiserat oss i grupp, av den anledningen att vi blir bättre i grupp. Vi blir bättre tillsammans. Alltså vi skulle aldrig överleva som ensamma, taniga små individer på en savann. Utan vi organiserar oss i grupp för att vi blir bättre tillsammans. Så vi måste komma tillbaka till den tron att vi kan göra varandra bättre. Och det räcker inte med att vi är organiserade i samma rutor. Utan det här bygger ju också på att vi jobbar mer tillsammans och inte bara samtidigt. Och där kommer ju varje medarbetare in och har en jättestor påverkan.
Mm.
Och för att kunna jobba mer tillsammans och inte bara samtidigt så finns det olika tillitsskapande beteenden. Och då behöver vi också veta att när du samarbetar, samverkar i en grupp, så finns det egentligen bara ett enda sätt att höja nivån av tillit i gruppen. Och det är att du som individ bestämmer dig för att visa lite mer tillit än du tycker dig få tillbaka.
Mm-hmm.
Och då brukar man säga att för att det motsatta, om man säger så här, ja, men jag kommer bara visa exakt lika mycket tillit som jag tycker mig få tillbaka, så kommer vi ju aldrig rucka tillitsnivån, då kommer det vara konstant.
Yeah.
Men om du bestämmer dig för att visa lite mer tillit än du tycker dig få tillbaka, så kommer det sätta igång någonting som kallas för reciprocitet. Och reciprocitet betyder, det är en allmänmänsklig egenskap som innebär att vi vill ge tillbaka när vi får något.
Mm-hmm.
Och det är en flockegenskap, för så funkade vi i flocken. Alltså, det vill säga, de människor, de flockmedlemmar som gav till flocken och fick av flocken, liksom vice versa, gav och fick, de fick ju fortsätta vara med i flocken. Sen fanns det ju några rackare som bara tog, och de blev ju uteslutna. Så att vi har alla i oss att vi vill ge tillbaka när vi får.
Mm.
Det där kan man se idag också, om du går ut och käkar lunch med en kollega eller någonting och så säger du så här, men du vet du vad, jag tar den här. Då säger jag alltid de så här, jag tar nästa. Liksom.
Ja.
Man vill inte stå i skuld.
Ja.
Och så funkar det tack och lov med tillitsskapande beteenden också. Så att om du bestämmer dig för att ge lite mer än du tycker dig få tillbaka, så kommer det starta en tillitsspiral. För då kommer de vilja ge lite mer och så kommer du vilja ge lite mer. Och så kommer den här spiralen starta.
Men gud vad häftigt. Jag har inte tänkt på det på det sättet. Det funkar. Ja, det gör det.
Och då blir nästa fråga, vad är det man kan göra då? Hur visar man, eller hur gör man då tillitsskapande beteenden? För jag är ju, som du märker, väldigt inriktad mot beteenden.
Ja.
Jag är mindre fokad på det här, tänk positivt, välj glädje. Mer så här, gör saker som funkar, tycker jag verkar smart. utan att prata skit om några specifika kollegor. Men jag tror jättemycket på just beteendefokuset. Och också för att det finns så mycket som tyder på att det är lättare att påverka sina beteenden än att försöka styra sina tankar. Så vad kan man göra då? Jo, men det första är att vi kan i våra samarbeten leta rätt och ge positiv feedback, ge uppskattning. Vi uppskattar, och det här har man ju hört på varenda kurs man har gått, men det här är ju verkligen tillitshöjande, därför att vi går runt och uppskattar varandra faktiskt ganska mycket, men vi säger inte.
Nej.
Så skulle vi kunna bara målsätta oss själva, bestämma oss för att börja säga det vi uppskattar en aning oftare. Och till och med tycker jag, när det handlar om sådana här beteenden, vi vet att det beteendet skapar tillit. Vi vet att den som får uppskattning, hens kortisolnivåer sjunker. Det kan man mäta. Det vill säga, man blir mindre stressad när vi får uppskattning. Vi vet också att den som ger uppskattning, den får en dopaminbelöning från sin egen hjärna.
Just.
Hjärnan säger så här, vad bra att du använder det här flockfrämjande beteendet. För det tycker hjärnan är kanon, eftersom det skapar ju ännu bättre förutsättningar för dig att överleva, för då kommer du bli hjälpt sen.
Tänkte inte jag på den som ger, faktiskt.
Nej,
just det.
En kick. Så det blir en win-win. Så det är superbra. Och apropå liksom beteendefokus, så om man sitter och väntar på, ja, jag vet att det är bra att visa uppskattning, men jag känner ingen motivation, eller jag känner mig inte sugen på att ge det än. Sitter vi och väntar på motivation, då kan man få vänta ganska länge. Jag tycker det är bättre att bara börja. Och så känns det kanske lite konstigt om man kanske jobbar i en kultur där vi inte är vana vid att ge varandra uppskattning. Och vem är jag att säga att den är bra eller att den ger mig energi? Det kanske låter konstigt. Skit i det. Gör det bara.
Yeah.
Och gör det lite grann som att om du bestämmer dig för att börja träna. Alltså målsätt dig själv. Bestäm dig för att du ska ge uppskattning 3 gånger per dag till exempel.
Mm.
Och sen så efter det, innan det får du inte gå hem. Vad det nu är. Men bestäm dig för att göra det. Och första gångerna, om du inte är en person som brukar göra det, så kanske det känns lite ovant. Och det är helt okej. Okay. Du får göra det. Mm. Och du får staka dig. Du får bli konstigt. Och ibland hör jag så här, men vadå? Alla människor vill ju inte få uppskattning. Vissa blir ju jätteobekväma. Alltså vissa kanske visar ett obekvämt beteende. Så är det med sluta, med lägg av.
Mm.
Men alla blir glada längst ut. Mm. Och att man blir obekväm, det handlar bara om att vi tyvärr är så ovana vid att få uppskattning. Då får vi bara så här vänja folk vid att ta emot kärlek. Det är bara, ja, det får ni, ja, vänja vid. Ja. För vi vet att det funkar. Och då vet vi också då, när kortisolnivåerna går ner för den som får, och vi får ett dopaminpåslag för den som ger, så kommer det att leda till ökad tillit i det samarbetet. Mm. Så att det kommer att funka. Så det är den ena. Och sen så det andra är, så det tycker jag är viktigt när vi pratar om förändring och utveckling av arbetsplatsen nu när vi kommer från en period av väldigt mycket hemarbete, distansarbete. Så tycker jag att det finns jättemånga fördelar med distansarbete. Men det vi kan se har strukit lite på foten, det är just kreativiteten.
Yeah.
Det är alltså att komma med förslag, att få input. För kreativitet bygger ju på att väldigt många olika idéer dyker upp, alltså kvantitet av idéer och förslag, och så sållar man ut de som verkar fungera. Mm. Och för att vi ska få kvantitet i våra idéer så behöver vi ha inputs. Och så länge vi bara jobbar med våra egna uppgifter inom citationstecken och i våra närmsta team, så kommer det bli ganska begränsade inputs. Mm. Och det man har sett under pandemitiden är ju att vi har varit som tjänstemän väldigt effektiva. Mm. Det vill säga att vi har fått våra egna grejer gjorda. Mm. Men då kommer vi just till det här med kreativitet och förändring. Våra egna grejer, inom citationstecken. Om vi nu tror, eller vi är övertygade om att vi blir bättre när vi samarbetar för att vi kan nå synergieffekter. Då är det ju inte bara våra egna grejer vi ska göra. Utan det är ju andra saker också, det vill säga sånt som gagnar flocken, sånt som gagnar flockens utveckling, det vill säga organisationen, det som tar oss närmare organisationens mål och inte bara dina egna personliga mål. Så att om man ska hårdra det, om man säger så att alla vill jobba hemifrån som kan det hela tiden 100%. Och bara skicka in sina liksom, rapporter och det man lyckas med, då skulle man egentligen kunna strunta i att organisera oss som flock. Det vill säga, då skulle man kunna ha så att vi bara, alla som har sådana jobb, de bara fakturerar sina timmar. Skickar in sina jobb och fakturerar sina timmar. Mm. Men vi tror ju att vi blir bättre tillsammans och mer kreativa. Mm. Och då tror jag att för att skapa den tilliten så behöver vi investera lite i relationerna. Och ett sätt att investera i relationer, det är ju faktiskt att faktiskt komma till arbetsplatsen lite oftare och att åtminstone ge någon typ av energi och liksom samverkan och möjlighet till samverkan till mina kollegor. Så att satsa på relationerna, och det bygger ju också på vad alla kan göra och absolut inte bara chefen utan precis alla. En annan grej är att visa sårbarhet, det vill säga att våga visa mänsklighet och sårbarhet i relationerna även på jobbet.
Berätta lite mer om det, alltså just det att på något sätt skapa den kulturen eller den där arenan för det. Hur gör man det? Det kan vara en utmaning.
Ja, och det är en utmaning. Och det är samma sak där, att om jag sitter och väntar på att det ska kännas som en sårbar och öppen kultur innan jag gör det, så kanske alla sitter och väntar. Så blir det ingenting. Utan det är samma sak där, att du kanske får vara den som får börja, det vill säga börja visa lite mer av dig själv och vara den som egentligen liksom startar det kulturarbetet.
Mm.
Och det är, man märker ganska ofta tycker jag, att vågar du visa lite mer av dina rädslor eller din oro eller dina tillkortakommanden, så brukar det få till följd att andra säger, åh, där är jag också känt. Eller, åh, vet du vad, jag har känt jätteorolig gällande den där förändringen. För att särskilt i tider av stora förändringar så är ju det förknippat med en viss oro. För att vi kanske rycker bort vissa säkerhetsfaktorer, något som har känts tryggt. Och du som jobbar med att driva på liksom just digitalisering, då är det så här, man har just lärt sig ett system och så ska det komma ett nytt. Tänk om jag inte är lika bra på det. Ja. Alltså väldigt mycket av förändringsobenägenhet handlar ju till syvende och sist om rädsla.
Definitivt.
Så kan man få fram den rädslan istället. Så istället för att säga allting kommer bli jätteenkelt, det är bara härligt med förändring. För det är det inte, det är lite tufft också med förändring. Mm. Så kan man istället få fram den så här, jag känner mig orolig, jag är lite nervös. Då kan vi komma över det mycket fortare, för då kan vi göra det tillsammans och stötta varandra. än att det blir då skepticism och så säger man så här, det här kommer inte behövas, det här är typiskt och det här är bara för att det är en ny chef som ska, alltså det är mycket lättare att vara skeptisk än att visa sårbarhet. Det enda sättet är ju att börja själv.
Ja, det är det, ja, enda det är sättet. Det är det. Och sen också att man skapar arenan för det och säger att det här kommer att ske nu framöver. Och det är fullt normalt om ni känner er oroliga över hur det kommer påverka er och så vidare. Så ska ni känna. Jag brukar highlighta det i kommunikationen att det är inget konstigt. Ni ska bli lite så här obekväma när ni hör att alla dessa förändringar kommer ske inom väldigt kort tid. Annars är ni inte mänskliga, brukar jag säga.
Nej, men det är väl en jättebra approach. För att det andra sättet att driva förändring som jag också ser ibland, det är den här liksom, jag brukar kalla dubbelpistol liksom. Det här kommer bli toppen, det här kommer bli jättebra. Och de som inte känner att det är jättepepp från början, de är helt onormala och helt bakåtsträvande. Det blir ju jätteskevt, därför att det är tufft att lära om och lära nytt. Och med tanke på att det kommer ta lite mer energi från oss initialt, för att initialt är det ju alltid lättare att göra som vi alltid har gjort. Alltså den känslan du har här och nu är ju så här, vi fortsätter med det vi alltid har gjort. Tanken nu, eller det vi ska göra nu, det är ju att våga börja med något nytt innan det känns helt bekvämt. Det är ju faktiskt liksom, vi ska få bollen i rullning. Och att du säger så där, när du initierar en förändring, att det ska kännas otryggt, liksom, då har förändringen börjat. Då kan man ju lägga till också, jag känner mig orolig över de här delarna. Eller jag minns ett annat projekt. Där var jag jättenervös inför detta. Liksom. Att man också bjussar på sig själv. Mm. Men där valde jag att vara öppen med det. Och det ledde till exempel. Jag märker med mig själv i min roll. Så kan jag uppfatta att jag är ju inspirationsföreläsare. Jag ska ju ge inspiration. Vilket jag tycker är det roligaste i världen. Yeah. Men det betyder ju inte att jag alltid är glad. Jag råkar vara glad alltid när jag står på scen, därför att då gör jag sådana saker som jag blir glad av. Men jag har perioder av ångest. Jag kan få liksom just en ångest som har varit jättejobbig för mig att leva med, som kommer under perioder, ofta liksom PMS-relaterat. Men som jag tänker så här, gud vad bra att jag har känt de känslorna och att jag har dem då och då, för det gör oss ju också mer empatiska. Skulle man aldrig må det minsta dåligt, så skulle man ett vara omänsklig och två inte särskilt empatisk, tänker jag, när man möter andra människor.
Och sen är det ju också att det är fullt normalt. För att jag brukar oftast, när vi möter en grupp eller en organisation, om man kanske i första steget presenterar den här förändringen, så kan jag känna ibland de som höjer, men det här rödflaggan, nej, det här vet jag inte om jag vill hoppa på och så vidare. Då, det första jag brukar tänka är precis det du sa, att jag känner igen den känslan. För den brukar ju dyka upp hos mig också.
Ja,
jag är förändringsledare, men jag vet inte om jag är så förändringsbenägen jag själv.
Nej. Och det är väl en jättebra insikt att alltså, vi är ungefär lika förändringsbenägna alla människor. Och det är inte så himla mycket som vi tror. Det är ganska lustigt. Jag läste någonstans att man hade frågat tjänstemän i Sverige. Tycker du att du är mer kreativ än dina närmsta kollegor? 95% svarar ja. Det vill säga, nästan alla vi tror att vi är lite mer förändringsbenägna än de vi jobbar med. Och det tycker jag är ganska roligt. Men med tanke på det och med tanke på vad du säger, så är det ju precis så att hur förändringsbenägen är man? Ja, men alltså alla vi har ju samma typer av hjärnfunktion. Det vill säga en hjärna som gärna vill spara energi. Bra sätt att spara energi, det är ju att göra saker på rutin. Det vill säga göra saker som vi redan kan. Så att när vi ska förändra ett beteende, så innebär ju det att vi behöver göra mer energi i tid under en period, för att vi sen ska gagnas av det. Och det där är ju så typiskt. Där tycker jag det är jättebra att tänka och agera utifrån KBT-teorin, det vill säga att vi består av tankar, känslor och beteenden, där alla de tre påverkar varandra hela tiden. Men om vi bara sitter och väntar på, till exempel, jag väntar på en känsla av motivation tills jag ska göra något, det vill säga tills jag ska bete mig på ett nytt sätt, eller jag väntar på rätt tankar, återigen, då kan vi få vänta ganska länge. Men om jag påbörjar mitt arbete i beteenden, och om jag också, jag tänker, när vi driver förändringar, så är det så visar det sig att det brukar vara lättare att driva på förändringar, att mäta förändringar, om man Om man bryter ner dem till beteendemål, aktivitetsmål och beteendemål, det vill säga att vi kan mäta, okej, om vi ska få till den här förändringen, vilka beteenden, vilka steg behöver vi komma igenom? Och så får jag liksom börja smått och börja bara putta den här bollen. Och jag brukar faktiskt lite grann ta kraft och hjälp från barnen. Alltså nu råkar jag ju vara fyrbarnsmorsa själv, men jag tänker så att vi alla har ju varit barn, fast vissa kommer inte ihåg det, men alla har ju faktiskt varit det. Och när vi alla var som mest förändringsbenägna, det var mellan 1 och 2 års ålder. Alltså då pikade vi i vår utveckling. Då var vi totalt öppna för att göra och lära oss nytt precis hela tiden. Då lärde vi oss liksom grunderna till tal, vi lärde oss kommunikation, vi lärde oss motorik. Mm. Vi lärde oss nya saker precis hela tiden. Och då kan man ju fundera lite grann så här, varför och hur lärde vi oss så mycket då? Och vad kan vi på något sätt ta vara på av den kontexten? Och vad skulle vi kunna föra in i till exempel arbetsrelaterade områden? Då tänker jag att en sak som barn gör när de lär sig, det är ju learning by doing. Alltså färre strategiska planer, det är jättebra planer, men en känsla jag får och många med mig är att man kanske i viss mån planerar för länge och för mycket inför en förändring, så att när väl planerna är klara, då är det nästan för sent. Yeah. Då är det något annat som tar över. Så att börja och sen så jobba iterativt, det vill säga att komma igång med förändringen. Yeah. Och justera och förändra och justera. Ja, men som man jobbar med digitala utveckling eller systemutveckling. Det tror jag vi skulle behöva få in liksom det tänket överallt. Att liksom komma igång. Och vad barn också är fantastiska på, det är ju de har ju ingen prestige. Alltså det är ju så här, när de börjar gå, de väntar inte tills de är skitbra på att gå. De går ju asdåligt i början. De ramlar hela tiden. Inte fan skäms de över det. Utan de bara så här, åh, spännande. Där gick det ett steg till.
Yeah.
Och det som är intressant då också är ju omgivningen kring barnet. Mm. Jag brukar ofta ta det här exemplet. Om man ser en bebis ta sina första 2 steg och sen ramlar. Mm. Vad gör omgivningen per automatik? Jo, vi applåderar stegen. Mm. Applåderar att den vågade, att den testade, att den verkligen gjorde ansträngningen. Därför att den hade ju kunnat fortsätta krypa, för det är ju mycket skönare och enklare och går ofta fort. Mm. Men vi applåderar ansträngningen. Ingen av oss skulle säga så här, ingen av oss skulle ju peka på att den ramlade. Va? Ramlar du? Skulle ingen säga. Kolla mig, jag är skitbra på att gå. Alltså ingen skulle leta efter misslyckandet. Nej. Utan alla skulle se att den ramlar och att det är en steg i utvecklingen. Men däremot när vi blir äldre, då börjar vi leta fel. Och det är ju det sämsta, både när det kommer till och det är väl samma sak, att skapa en tillitsfull kultur och en utvecklingsbenägen kultur, det är ju i mångt och mycket att hela tiden hylla misstag, att leta efter avvikelser, att leta efter saker som går kanske inte riktigt som vi hade tänkt oss, och se, vad lärde vi oss på det här?
Mm.
För så fort vi skapar en kultur där man inte inom situationstecken får göra fel, så kommer vi inte att bli särskilt kreativa. Så förknippar man liksom fel eller misstag eller avvikelse med bestraffning, så är det ju mycket bättre att fortsätta krypa. Då kommer vi göra det. Så att det här med att hylla misstag, vad lärde vi oss på det här? Hylla avvikelser, vad hittar vi för olika grejer? Liksom? Vad kan vi lära oss mer? Det är ju en superbra grej vi kan lära av barnen och av deras utveckling.
Ja.
Och vad de också gör, som jag också tar upp mycket, det är ju det här hur man fortsätter att vara kreativ och orka och vilja. Det är ju när vi ger mycket energi i tider av förändring, vi ska omvärdera och vi ska utmana våra beteenden, så måste vi fylla på energi också. Och svinbra sätt att fylla på energi, det är ju humor och skratt.
Ja.
Alltså just att garva, barn garvar ju 400 gånger per dag. Och vi vuxna ungefär 15, varav endast 5 sker på arbetstid.
Oj.
Så att där har ju vi, om man skulle säga, utvecklingspotential. Och vi vet ju att det är förknippat med, det kopplas, alltså skrattar vi så blir vi mer kreativa. Och framförallt, skratt tar ju också bort och sänker kortisolnivåer. Mm. Och när vi sänker stresshormonerna, kortisolnivåerna, så vet vi att då blir vi mer kreativa.
Mm.
Så att Det är skitbra att garva på arbetstid. Ibland får jag höra att, men gud, här står vi och skrattar på arbetstid. Och säger jag bara, grattis till din arbetsgivare.
Exakt.
Det gör antagligen att du blir mycket mer kreativ och modig.
Ja.
Och i bästa fall kan du garva lite åt dig själv också. Och släppa lite prestige. Det är det allra bästa. Apropå digitalisering som du jobbar med, så kan man väl säga att automation, robotisering, digitalisering, det vet vi kommer liksom ta över allt mer av våra arbetsliv. Men vi vet också att det finns få delar som man inte kommer kunna ersätta. Och det är de som är närmast knutna till vårt innersta mänskliga. Och det är ju vår empati och den mänskliga delen av kreativiteten. Det finns ju liksom, man kan ju skapa kreativa system nu också, men om man tänker den mänskliga delen av kreativitet. Och då, med tanke på att empati och kreativitet är det enda vi inte kommer att kunna ersätta, så förstår ju vi att det är de egenskaperna som vi behöver odla, nära, skapa en kultur för. För det andra kommer liksom inte behöva på sikt. Alltså kunskapsinsamlande, systematiserande, analyserande, det kommer våra maskiner kunna hjälpa oss med. Det är det här andra som vi behövs för. Så det är väl därför att både idag och i framtiden så kommer de väldigt mänskligt knutna egenskaperna, kreativitet och empati, är det enda som vi vet kommer att behövas igen.
Jag skulle kunna sitta och prata med dig i 2 timmar till. men det här är underbart. Men jag tänkte att vi börjar runda av. Men finns det något du tycker att vi bör lägga till som vi kanske inte har tagit upp?
Ja, men det finns ju lite olika förslag på. Alltså, det finns ju mycket i vår kommunikation som kan göra att vi blir mer förändringsbenägna och tillitsfulla gentemot varandra. Det finns ju mycket i att vi dels försöker leta rätt, som jag sa, men också att vi det är väldigt lätt, om vi pratar om kreativitet, så är det ju väldigt lätt att vara det motsatta, det vill säga att vara skeptisk. Att kritisera tar väldigt lite energi. Det vill säga, det där kommer aldrig funka, det där kommer inte gå. Det är jättelätt. Det tar extremt lite energi och då går väldigt fort. Däremot att vara kreativ, att hitta idéer och forma dem, det tar lång tid och det kräver mycket energi. Och det tror jag vi behöver prata öppet om i organisationerna. Därför att vi vill ha bort kritikerna. Det vill säga de som bara kritiserar och är skeptiska. De som säger att det där kommer aldrig funka punkt. Vi vill ha till, det är de som tittar på idéer och kan antingen säga, åh, det här finns utmaningar med den här idén, därför att jag tror att just på den där punkten så kan det bli svårt. Om vi lägger till det här eller ändrar på det här sättet, då skulle vi kunna. Ja. Det vill säga, vi vill inte ha kvar kritiker som bara säger att det här kommer inte gå. Därför att det är en för enkel roll. Det är skitlätt att säga nej. Så att säg då, liksom få in den här kommunikationsstilen av att säga, ja, bra idé. Då kan vi lägga till, eller låt oss justera, eller jag ser en utmaning med det här. Hur kan vi skapa en bättre lösning av det? Så att få in det här med att bara säga nej och det här kommer inte funka. Det är för enkelt. Du är inte anställd för det. Det är inte att driva ett aktivt medarbetarskap. Utan lägg till lösningsförslag eller kom med en egen idé. Säg till barn åt då, när de inte kommer på någonting att leka. Säg, ska vi leka det här? Nej. Då brukar jättemånga vuxna säga, säger du nej till något, då måste du själv komma med en egen idé på lek. Exakt samma när vi leker på jobbet. Säger du nej till något, kom med ett eget förslag då.
En av mina första chefer var så. Du har helt rätt. I mina tidigare år, mellan de första jobben man hade, så var det ju så här jättebra. Sådant. Du kommer med kritik, men vad är ditt lösningsförslag?
Ja. Och se hur bra det gick för dig. Tackar
mina chefer. Jajamän, och där lärde jag mig. Du har så rätt. Här kommer jag med massa negativitet och kritik, vilket är bra. Jag har kunnat påpeka saker och ting, men vad är mitt lösningsförslag då? Där krävs det lite mer energi, definitivt.
Ja. Och den här klassiken att gnälla och klaga, det är ungefär som att gunga gungstol. Man har alltid något att göra och det är jätteskönt, men man kommer aldrig framåt.
Jajamän.
Så den är liksom, tar man med sig den och går in i. Och jag tror också det här att vi kommer ihåg att i tider av förändring som det egentligen alltid har varit, men det är klart att nu kanske det går ännu fortare, men att när vi kommer till våra arbetsplatser att vi alltid antingen kommer in med plus eller med minus. Alltså de som tror att de kommer till sitt jobb eller loggar på om man jobbar på distans som neutrala varelser och bara gör sitt jobb i notationstecken, de brukar komma in med minus faktiskt.
Yeah.
Så att ge plus, alltså du är någons arbetsmiljö, ge plus. När vi alla skruvar upp våra tillitsskapande beteenden så kommer vi att öka tillitsnivån på våra arbetsplatser. Då mår du bättre och dina kollegor mår bättre och det kommer bli mer kreativt och mer förändringsbenäget.
Jajamän, och med de orden tycker jag vi sätter punkt. Tack så hemskt mycket för att du har varit med och för att du är så fantastisk. Tack så hemskt mycket.
Tack för att jag fick vara med.
På min hemsida zozanbozan.com hittar ni alla avsnitt, mer information, bra länkar och ni kan lämna feedback. Vill ni följa podden på sociala medier hittar ni Zozan Bozan Podcast på Instagram och Facebook. Återigen, varmt, varmt välkomna till Zozan Bozans podcast om förändring från individ till organisation. Hej då!